Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej och varmt välkommen till Evelöv och Månström, din trogna löparvän i eten. Jag är mycket glad över att kunna säga att bredvid mig här i studion har jag en av Sveriges, inte bara mest framgångsrika löpare genom tiderna, utan också en av de mest mänskliga och roliga. Hur är läget, Malin?
Åh, tack. Fina ord säger de mig. Jo, men det är jättebra med mig. Jag är igång med en väldigt bra period i jobbet. Det är full fart på löpningen med mina motionärer som jag tränar. Och vädret blir bara bättre och bättre. Och min egen kropp mår bra också. Jag springer och tränar bra. Så att, jag känner mig väldigt, väldigt fin harmoni.
Härligt.
Själv då?
Ja, nej, men det låter bra. Jag laddar här för halvmaran på Aruba om ett par dagar. Så att, det går ingen nöd på mig heller.
Sitter du och äter massa pasta där borta medan vi pratar?
Nja, jag tänkte vi kanske ska prata lite om uppladdning. Det kan vi göra. Alltså, men innan vi sparkar igång dagens program så vill jag bara slå ett slag för inslaget i slutet av det här programmet. Är du som jag och vet att du kanske borde träna lite mer rörlighetsträning men inte riktigt har fått tummen ur? Då får du inte missa min intervju med en riktigt inspirerande personlig tränare, löpcoach och yogautövare i slutet av programmet som sagt. Men nu ska vi snacka långpass. Och jag vill också passa på att säga att vi har fått väldigt fina reaktioner på förra avsnittet om intervaller. Det är jättekul tycker jag.
Ja, jag som älskar intervaller själv blir ju väldigt glad av att höra det. Och idag ska vi prata om långpass och det är ju lite mer åt det som du mest ägnar dig åt eller som har ägnat dig åt vad jag förstår och gillar.
Nej, alltså det är det som jag inte gör ju. Men i och med att jag springer maraton så har jag insett att jag måste springa långpass för att jag inte har en... Jag har ingen sån långt liv av träning att luta mig tillbaka på som du har till exempel. Utan jag känner att jag behöver långpasset för att bli uthålligare och orka med. När man, alltså speciellt det här efter 30 kilometer på maran, så då känner man direkt om man har slarvat med långpassen eller inte.
Jo, men det är klart. Det gör nog alla. Så att det långpass är ju nödvändigt på ett sätt att skapa en tålighet i att vara ute länge. Det är ju inte det vi pratade om förra programmet var ju att få upp en fart och få en styrka i löpningen och jobba med löpsteget och få upp pulsen och så vidare. Och, har du lust att berätta lite om vad är egentligen långpassens syfte?
Ja, alltså nu är ju inte jag någon sån här... Det finns ju väldigt många människor som har extrem koll på detaljnivå, vad som händer i kroppen och exakt och så. Men det som jag fick lära mig av min gamla räv i Uppsala, Ingmar, det var ju då att man springer långpass för att få fler mitokondrier. Tror jag att det var.
Ja, det här är utanför min kunskapsnivå så jag kan inte heller alla detaljer.
Få fler mitokondrier eller om man skulle effektivisera dem på något sätt. Det är jag inte helt säker på. Men det är alltså de kraftverken i cellerna i kroppen som gör att vi blir mer uthålliga och orkar mer. De stimuleras av långpass. Och då var han väldigt noga med också att säga att man skulle inte springa för fort på sina långpass. Och det är ju en sanning modifikation, för att det finns ju vissa tillfällen då man kanske ska öka tempot lite. Men om vi pratar den här tiden på året och ur ett motionärsperspektiv, så finns det ju ingen anledning att stressa sig fram. Eller vad säger du, Malin?
Nej, men det är precis som du säger. Jag brukar mera prata om liksom utifrån, inte i det här med att gå in i detaljnivå på vad som händer i kroppen och så. För det ska jag säga att jag inte är expert på. Men däremot så har jag ju sprungit hela mitt liv och tränat alla möjliga varianter av träning. Och jag går ju mycket på vad som ger resultat. Vad känslan blir av olika typer av upplägg av träning. Och det lever jag mycket på fortfarande, både med mig själv och de som jag tränar. Och långpass är ju för mig då, när jag tränar andra och även mig själv, att det ger ju den här känslan av att, för det första så känner man att man orkar tuffa på i en viss fart väldigt länge. Man hittar sitt tempo, vad som är ens långdistansfart. Lite för fort, då orkar man inte hela sträckan ut. Och så bara kanske man saktar in lite grann, och då känner man, ja, här är mitt tempo för långdistans helt enkelt. Och sen kan man ju sikta på att träna upp det. Men sen mycket är ju det vad som händer i kroppen, alltså känslomässigt, när man springer långt. Det är inte pulsen som är problemet, det är inte att det är någon mjölksyra som sprutar, utan man bryts ner successivt och blir stummare och stummare i benen, tyngre och tyngre.
Man bryts ner. Man hör att det är långpass, inte din riktiga favorit här.
Nej, men alltså det är lite där som intervallet, det är en hatkärlek till den där känslan också av att det liksom händer grejer på vägen som man måste övervinna. Men det är ju ett längre utdraget perspektiv i det här. Men i alla fall, långpassen blir ju den där att man måste träna dem för att kroppen ska också tåla både slitaget, för det som händer ofta, som jag kan känna när jag är ovan vid att köra långpass, när inte jag har gjort så mycket det på ett tag och börjar köra, är att även om jag har sprungit jättemycket annat, så kan det plötsligt bli att jag får lite ont i något, blir lite öm i knät efter, eller jag får någon sån där ömhet som jag inte har haft av annan löpning, för att man har varit ute länge helt enkelt. Och sen kanske springer med lite sämre löpteknik, och det är det som, det är därför jag säger att långpass är inte min favorit, av den anledningen att jag känner att mitt löpsteg blir inte lika snyggt.
Inte lika mycket svung i steget.
Nej, det är liksom lite halvsteg, och det är får hålla igen väldigt mycket i steget, så att det blir inte den där. Och det kan göra just att man måste vänja sig in i de här långpassen successivt och öka försiktigt, för det är det som är svårt, att man kan inte gå från att ha sprungit en mil och sen plötsligt komma på att jag måste springa 2 mil idag.
Ja, just det.
För då får man garanterat ont någonstans. Ja. Och det är inget, har inget med tempot att göra, utan det är den där segdragna löpningen och alla stötar och alla moment som tar vid där. Så det är en försiktig upptrappning som är viktigt. Men just den där, får man den tåligheten parallellt med intervallträningen, då får du ju de här, som jag säger, pusselbitarna som man behöver för att bli riktigt redo för ett lopp eller för att springa, ja, vad man nu vill göra.
För sen är det ju så att man behöver inte springa ett maraton, eller man behöver inte ha ett maraton som mål för att ha nytta av långpass, utan jag tänker att, men hur var det när du tävlade i medeldistans? Körde du långpass då också?
Ja, oja. Inte under tävlingssäsong, när jag var mitt under min absoluta tävlingssäsong, då tog jag bort långpassen helt, utan det var under en uppbyggnadsperiod under höst, vinter, vår som man ska bygga upp en ny nivå förhoppningsvis i kroppen, och då körde jag ett långpass i veckan, och det låg ofta runt 20 22 kilometer kanske. Och då tävlade jag i pott av 1500. Så att det var ett pass som, ja, men som var bra även då. Mm. Och det är klart att ska du springa ett maraton eller ett halvmaraton eller vad du nu ska göra, så är det ju bra att ha lite sådana pass i sig för att känna att kroppen tål, att du inte får ont i knät efter 15 kilometer. Eller, det är där det ligger mycket.
Ja, men alltså du brukar ju prata om det här med farttak. Mm. Och även fartspann tror jag du har pratat om. Mm. Och då är ju det här med att ditt lugna tempo, som kanske det man springer på långpass och längre pass så. Och sen har man den här överfarten som man springer på intervaller. Man vill ju ha ett rejält fartspann för att kroppen ska vänja sig vid olika farter. För att man ska liksom kunna ha en bra teknik i olika farter. Och också för att alltså jag tänker att det måste ju bli olika. Nu kan ju inte vi effekterna direkt i kroppen, men jag gissar till exempel att jättesnabba intervaller, det är mycket mer så här konditionsbyggande, alltså max styrka, max flås liksom. Och sen så har vi den här som långa nedbrytande liksom, på något vis ska förbättra tåligheten, för man behöver ju båda.
Träningar som ett pussel. Det är många bitar i det hela. Och det är oavsett om du ska springa medeldistanslöpning, sprint eller långdistanslöpning. Det är många pusselbitar som ska på plats. Och de flesta motionärer, deras grundmålsättning, det är att känna sig lätta i sin löpning när de är ute och springer, var de nu än springer, sin vanliga runda. Det är på något sätt den prio ett, att bara få känna sig stark och lätt och ha ett skönt löpsteg och inte börja tänka på att det är jobbigt för enda steg. Sen kan man ha liksom egna mål med att springa lopp och tider och så vidare. Men då är det pusselbitar. Då är det den här, som du säger Petra, en långdistanstålighet, att strukturerna i kroppen tål att vara ute länge och ha en viss grundfart där. Men springer du bara långt och aldrig springer någonting annat, ja då har du den biten. Men om du försöker öka det minsta i fart så tar du slut på en gång. Mm. Så för att få liksom den här grundfarten att bli så bekväm som möjligt och kanske till och med bli lite snabbare. För det är det som vissa känner, att jag har sprungit en hel del mil och jag vill springa det här loppet, den här maran eller halvmaran, lite fortare. Mm. Då går det inte bara att fortsätta och öka på mängd efter mängd på de där långpassen och aldrig springa fort. För då får du inte tåligheten mot att springa de där snabbare kilometrarna som du behöver göra då för att göra en bättre tid. Utan då måste du ut där, pumpa upp det här taket. Och då plötsligt så blir den här grundfarten högre också, utan att det känns snabbare.
Ja.
Det är därför vi har de här pusselbitarna. De gör olika effekter i träningen. Och springer du bara korta intervaller, så är det klart sagt att efter 20 kilometer på ett maraton så börjar det bli tungt. Även om det kändes urlätt i början så tål man inte farten eller i längden. Så att, det är verkligen ett pussel det här. Och...
Men du säger ju att du inte gillar långpass och ändå har du haft så stora framgångar i maraton. Och, du har ju varit med i SM, du har placerat dig, du vann eller hur?
Var?
Har du vunnit SM i maraton?
Ja, det har jag gjort.
Precis, och du har vunnit SM i maraton och du har vunnit Lidingöloppet, som är båda långlopp. Och så säger du att du liksom inte så här diggar långpass riktigt. Hur går det ihop?
Ja, alltså, nu ska vi säga så här, jag älskar ju löpning. Så nu ska vi så här, om man säger så här, det låter som att jag avskyr långpass. Nu ska jag faktiskt dra tillbaka lite av det här myten kanske om att jag hatar långpass. Det är nog mer att jag föredrar intervaller. Men jag älskar ju löpning och jag kan tycka att det är härligt att gå ut på ett längre pass ibland också. Men mitt problem ska jag säga med långpass är om jag springer själv, är att jag har väldigt svårt att springa tillräckligt långsamt. Det blir lite för fort för mig oftast.
Jag är inte förvånad, jag vet inte varför, men det känns som att det ska gå undan när vanligt springer.
Ja, nej, men det är sådär, jag kommer in i ett, jag vill ha liksom mitt löpsteg på något sätt, och jag har svårt att långt löpsteg, långa ben, så när jag sträcker ut det, då går det lite för fort för ett långpass egentligen. Så det ideala för mig om jag ska springa långpass, det är när jag har en kompis, vilket jag hade för ett par år sedan, en gammal löparkompis som har tävlat med mig, som bodde nära. Det är av olika anledningar, det har varit tidsproblem så inte vi har hunnit springa så mycket ihop nu, men vi sprang nästan en gång i veckan långpass, och det tyckte jag var fantastiskt, för vi sprang och pratade i 2 timmar.
Mm.
Och hon var så pass bra att det var höll igen mig lite från det här lite för snabba, men det var ändå jättebra träning för mig. Och egentligen idealiskt att ha någon som är tillräckligt bra för att orka springa och prata i 2 timmar i en hyfsad fart, men ändå hålla igen mig lite. Så att det var, jag älskade de passen, för det var ju liksom som en socialt sammanhang för mig att bara vara ute och springa långt och prata. Men jag har liksom inte hittat riktigt den sociala formen senaste åren, och då har de där långpassen fallit iväg lite, för jag har liksom inte...
Då springer du själv i sån fall?
Ja, eller? Då springer jag själv, och då kan jag tycka att det blir lite långtråkigt ibland, och så blir jag liksom sådär att jag springer lite för fort då för att hinna i mål.
Det ska gå över fortare.
Ja, men som sagt, jag kan säga så här, det är inte att jag springer och lider under ett långpass. Jag kan tycka att det är jättehärligt på ett sätt att vara ute och bara ibland få lyssna på fåglarna och inte vara inne i den här värsta flåset som man har på intervaller. Men jag tycker det är roligare när jag har sällskap, det ska jag säga.
Men det tycker jag också. Jag har en kompis, Mia, som jag har kört nästan alla mina långpass med sen ett par månader tillbaka nu inför maran i maj. Och alltså, jag hade inte kommit ut på de långpassen om det inte hade varit för henne. Och de gångerna som hon av någon anledning inte kunnat springa, då har jag gett mig ut själv. Och så, ja men du vet, man börjar kolla på klockan och så här, jag kanske kortar av lite. Det behöver inte bli 2 mil, vi kan ta 18, det är nästan samma sak. Så här. Ah, och så skarvar man lite där. Och det känns ju, det är ju ingen katastrof så egentligen, men det känns inte riktigt bra heller. För har jag bestämt mig för att jag ska springa det här nu, ja, men då vill man ha ro det i land på något vis, för att det ska kännas bra framåt med träningen. Så sällskap, men jag måste ju ha musik när jag springer långpass. Musik eller en podd i öronen, det är verkligen ett måste.
Det har jag aldrig provat faktiskt, så att det kanske är någonting som jag måste testa.
Du kanske ska ha så här prat i öronen, för då går det långsamt så här.
P1.
Ja, P1 så här, de så här pensionärsprogram i lagom lugnt tempo.
Nej. Jo, nej men absolut, nej men för jag ska ju säga varför jag slår så hårt för intervaller och så, det är ju det här med också för att det är liksom tids besparande om man nu ska nå ett mål och ha en viss tid att lägga på träning, att man liksom inte har tid att vara ute 2 timmar flera gånger i veckan, utan då får man mera ut av träningen på kort tid. Men därmed inte sagt att långpass är dåligt eller bortkastat eller skönt, utan det är bara det att många är stressade och har väldigt tajt med tid, och då är det ju det här att man inte ska ändå sitta och titta i sin kalender att man inte har sprungit tillräckligt många mil för ett maraton. För den pressen har jag hört många ha.
Ja, det vet jag. Många känner.
Mm. Och jag har många kunder som kommer till mig och säger att de har tittat på olika program och vet att jag borde ha sprungit 6 mil i veckan och jag får bara till 4.
Mm.
Och så är de jättestressade och vet inte om de klarar av det här loppet och så vidare.
Vad svarar du då när de...
Ja. Nej, men då tittar jag istället på att istället för att gå in i ett träningsprogram på nätet och titta på vad ens önsketid är att göra. Jag vill springa på 4 timmar på ett maraton, och då säger det här träningsprogrammet att jag bör springa 5 mil i veckan, 4 pass och de här passen. Och så tillåter ditt liv egentligen bara 3 mil per vecka och och 3 pass per vecka. Och du har försökt av olika anledningar att få in det här, men det blir bara en stress och kroppen går sönder och du orkar inte mentalt. Och då brukar jag titta istället på vad har du för förutsättningar i ditt liv med jobb, familj och möjligheter. Ja, okej. 3 pass i veckan är rimligt för dig. Vad kan vi göra av de 3 passen som är maximalt för att få ut så mycket som möjligt av den träningen mot det målet du har.
Men kan man på något vis komma runt långpasset genom att köra något annat som ger någon slags boost åt samma håll, eller?
Nej, men alltså, ska du springa ett riktigt långt lopp så bör du ju ha ett långpass i veckan. Men du kanske inte behöver stirra dig blind på de här milen totalt sett. Det är där vi har lite att om det är någon vecka som det faktiskt inte blev ett långpass för att du inte hann, eller att de här långpasset och sen de här 2 andra passen är lite kortare men med bra kvalitet, och att det blev då 1 mil eller 2 mil mindre än något träningsprogram på nätet säger, så är det struntsamma, för du kanske har kört mer kvalitet på de andra passen. Och det blir inte alltid så många mil. Så man kan komma runt det med att inte strunta i alla mil eller alla långpass, men du kan komma runt det med att kompensera vissa andra pass runt omkring, att de blir med hög kvalitet och rätt korta istället och ge väldigt mycket.
Jag tänkte också en grej som jag skulle slå ett slag för då, om man har begränsat med tid, vilket ju många av oss har. Vi sa ju i början att långpass går i lugnt tempo och att det var en sanning modifikation. För jag tänker, om man då siktar till exempel på en halvmara eller ett maraton, så kan man faktiskt lägga in avsnitt i passet i sin tänkta tävlingsfart på de här loppen. Och få då en effekt som nu, utifrån vad jag har då känt, så blir det en effekt både på snabbuthålligheten, att jag kan hålla min tävlingsfart, men jag också får liksom den här långpasseffekten, att jag får en ökad tålighet, så att det blir som 2 flugor i en smäll. Och då behöver man inte hålla på riktigt lika länge. Man brukar ju säga att ett långpass ska vara 90 minuter eller längre, men man kan få faktiskt riktigt bra effekt på 90 minuter om man dra på lite. Det kan man ju göra då om man har lite färre pass i veckan och möjlighet till återhämtning, alltså att man kanske inte har ett jobb där man så här, kroppsarbetar hela tiden, då kan det bli tufft. Men sitter man stilla mycket så.
Jo, men för om man nu ska prata om varför man inte ska springa för fort på långpassen. Vad är det som är så skadligt? Vad är det som är fel på det då? Jag själv då kan ju säga att jag springer ju ofta för fort på mina långpass. Men vad effekten är av det är ju att jag kör inte så många långpass då. Om man ska nu tänka sig att man ska ha ett långpass per vecka, då sliter det väldigt hårt på kanske både det mentala och fysiskt. Att återhämtningen blir, du kräver längre återhämtning rent fysiskt och mentalt av när du har legat och halvkört lite hårdare tempo fast länge. Det blir ju lite åt det här som när man får på en tävling, att du tar ut dig så att du liksom är rätt sliten efter, både fysiskt och mentalt, att du känner att du har kämpat länge. Och det är där vi har det skadliga, eller vad man ska säga, det som är fel. Det är klart att om du orkar gå ut och springa ett halvfort långpass en gång i veckan och sen ändå orkar med din övriga träning däremellan, då är det inget fel egentligen på att springa fort på ett långpass. Men problemet är att det kostar hårt. Och det är där vi har det som är fel med det hela. Så att man ska nog förtydliga med vad det är som är det som är fel med att springa fort. Precis. På ett långpass. Och det är egentligen att det tar bort för mycket annan kvalitetsträning. Däremot om du kör lite lugnare på långpasset så kan du få in det oftare, ja. Och det kostar inte på de här andra passen. Så att, det är där vi har det. Men däremot på en tävling, när du väl ska köra tävlingen, ja, då tar du ut dig maximalt både fysiskt och mentalt. Men då har du också möjlighet till att vila ordentligt efteråt och återhämta dig så länge du nu behöver. Mm. Men så kan du ju inte hålla på varje vecka. Att bara köra max på ett långpass och sen ligga på soffan resten av veckan och så kör man så en gång i veckan.
Nej, det låter ganska kontraproduktivt.
Ja, så att det är där vi har det helt enkelt. Att det får inte liksom ta bort den andra träningen i en träningsperiod, utan långpasset har sitt syfte och det är skapa en tålighet i strukturerna. Bara tåla att vara ute länge och både att du fysiskt förbereder dig för det och att det inte ta för mycket mentalt så att du ligger helt utslagen i 3 dagar efter det här långpasset, utan du kan känna dig lite småtrött och så fyller du på med bra mat och lite vila och sen är du tillbaka och så 2 dagar senare så kan du vara ute och köra backträning.
Men det jag skulle fråga om, för till exempel många springer ju långpass på helgen, ofta på söndag, och så undrar man ju då, hur ska jag göra, man blir sliten som du säger, är det realistiskt att springa intervaller till exempel på tisdag om man har sprungit långpass på söndagen?
Det skulle jag säga att det är, om du har gjort långpasset på rätt sätt. Jag brukar själv tycka att det är bra att vila dagen efter ett långpass, för att även om inte det har varit slitsamt mentalt på det sättet att du är inte alls lika slitsamt mentalt när du väl kör passet, men det tar hårt på kroppen. Men ett intervallpass, där är du ju i ytterläge, i trötthet mitt under, men det sitter inte i lika länge.
Nej.
Det kan kännas muskulärt att du liksom är lite öm och trött i musklerna, men på djupet så sitter ett långpass i längre, så du behöver mer återhämtning. Så jag kan tycka att kör man ett långpass på söndagen, då kan man vila måndagen och sen så kör man en kvalitet på tisdagen. Det ska funka om du har inte slitit ner dig totalt på långpasset.
Det kommer ju kännas att man, för mig blir det i alla fall så att även om jag har sprungit jättelugnt på söndagen så känns ju, långpasset sitter ju kvar i kroppen även när man kör intervaller. Men det brukar ge sig efter en lite uppvärmning. Man kanske inte... Får man ju också, som vi pratade om i förra avsnittet med intervaller, man får ju acceptera att kroppen har olika ork vid olika tillfällen. Man ska ju inte bestämma sig för en fart, tycker jag är ganska farligt, som man absolut ska hålla till varje pris, utan bättre med att, som du sa också väldigt bra, att man ska se till att få ett mycket högre tempo än man är van vid de här lugna passen. Det är det viktigaste, inte att springa exakt i den här farten som man
Nej,
då.
Så om tisdagsintervallen är lite lidande av långpasset i den formen att man känner att jag har inte riktigt den där lättaste känslan, jag är inte mitt allra starkaste jag, men man kan ändå slita sig igenom ett pass och det känns ändå okej. Men sen kanske framåt torsdag, fredag så har du återhämtat dig helt efter det där och då har du rullat igenom ett intervallpass på bra nivå på tisdagen, men på torsdagen kanske du är jättestark. Så att man får bara acceptera att en träningsvecka är inte så att du kommer varendaste dag utvilad och i toppform och allting är på plats och du bara blir bättre och bättre varje gång.
Ibland känns det ju så i sociala medier, det är så skönt att inte vara där ibland i sociala medier, bara för att man ser ju alla lägger ut bilder på sina klockor och hur fort det har gått och hej och vad blir stressad. Så att man ska försöka bara koppla bort det där och gå på sin egen upplevelse av vad som är jobbigt.
Ja, och så får du vara nöjd de dagar när det stämmer och när du får det där flowet och du bara känner att wow, idag känner jag mig odödlig där ute i spåret. Det är ju fantastiskt, det är bara att vara jätteglad i det. Men en längre period med träning, det innehåller både riktigt tunga pass till lätta pass till alla möjliga mitt emellan där. Men varje pass är en byggsten, får man tänka. Och på väg någonstans. Och är det inte det bästa dagen rent fysiskt, så känns det ändå att ja, men det var skönt mentalt. Jag gjorde det, jag är nöjd, jag är stolt över att jag tog mig igenom. Jag blåste ur stress och annat. Så att det har ju liksom alltid en effekt, oavsett om du har gjort en bra tid eller inte på ett pass.
Men där, det tror jag många kan känna igen sig också. Där vill jag ju lugna lite grann med att, som jag själv till exempel, jag skulle sprungit fartökningar i mitt långpass i helgen, därför att jag har ett maraton som närmar sig, som nästan bara en månad bort. Och jag kunde inte alls komma upp i den här farten som jag kunde på ett motsvarande pass för ett par månader sedan. Och då kände jag ju att egentligen så borde jag ju vara bättre nu än då. Men så kom jag att tänka på också att ja, men då så var jag ju mer utvilad. För att jag satte igång min träning och jag hade kört lite alternativt och kroppen kändes pigg. Men nu så är jag ju lite nertränad.
Ja.
Och så har jag kanske sovit lite dåligt för att jag har små barn. Så man kan inte begära för mycket av sig själv, utan det behöver inte betyda att man har blivit sämre bara för att du inte kan hålla det tempot som du har tänkt dig, utan snarare tvärtom. Som du säger, det är en byggsten och som
du,
sagt...
Du är på väg mot målet, och sen får du bara se till att lätta av i sista veckan ordentligt, så att du får tillbaka den där lättheten och får nytt av all träning du har lagt. Mm. För det är heller aldrig värt det där att känna en stress ända in på att men jag tappade 2 veckor där för en månad sen för jag var förkyld eller något, och då måste jag träna hårdare ända in på här än vad jag hade tänkt mig egentligen. Utan det är viktigt att bara inse att det som är borta, det är borta, och nu har jag kommit fram till sista veckan, och då kan jag inte göra någonting mer med träning, utan det har jag nu. Hur ska jag få fram det på bästa sätt? Och det skulle vi prata om, det här med att lätta upp. Och,
ja, det ska vi göra i ett kommande program, tänkte jag. Det här med när tävlingarna närmar
sig. Ja, precis. Och få en formtoppning, helt enkelt. För det finns mycket att prata om. Och jag vet att det är många som inte riktigt tillåter sig att komma i toppform.
Jag känner verkligen igen det där. Man vill träna i kapp och man lägger in någon 3 mil där en vecka innan maran och förstör allting.
För alla tappar träning någonstans på vägen.
Vi har fått in ett gäng lyssnarfrågor som jag tänkte vi skulle beta av. Och jättekul att lyssnarna engagerar sig, tycker jag också, och ställer frågor. Stefan Lind här. Det här är en klassiker. Vilket tempo bör jag hålla vid långpass? Samt tips på energi under passet. Det här är flera frågor. Vid långpass blir min löpteknik sämre. Vad bör man tänka på under ett långpass då farten blir långsammare? Det här, Oj, var flera frågor.
Väldigt men det var väldigt bra frågor.
Det var väldigt bra frågor. Och vi har ju berört dem lite grann också. Men han frågar då om vilket tempo jag bör hålla vid långpass först.
Ja, tempot ska ju vara inom den här comfort zone, inom där det bara känns att du rullar på utan ansträngning.
Brukar du ha pulsband på dig när du springer?
Nej, jag springer aldrig med pulsband, men det är väl för att jag känns som att jag har en pulsklocka
inbyggd
pulsklocka. Men jag brukar prata om prattempo. Om du känner att du kan springa med en kompis bredvid och prata obesvärat och känna att om din kompis ställer en fråga som det ska vara ett långt utläggande svar från dig, så ska du kunna springa och svara på den.
Inte bara, ja, men jag har hört ibland när man så här ut och springer så kommer någon grupp förbi och så hör man att en pratar väldigt avslappnat och någon bara, ja, det, så, hör. Du vet bara att det inte är bra tempo för en i gruppen i alla fall.
Nej, men det har hänt mig också det där, man springer med någon kompis och så märker jag liksom att svaren blir kortare och kortare. Det blir liksom inga...
Så nickar de bara.
Och till slut så blir det mycket motfrågor. Med så här, kan du inte berätta om? Och så något som de känner att nu lämnar jag över en stor boll här till Malin, så får hon prata gärna väldigt länge om det här.
Malin, kan du inte prata om intervaller?
Ja, berätta allt du vet om intervallträning. Ja, nej, men så att det är väl liksom på något sätt måttstocken i det här, att du ska känna att du kan springa och prata obesvärat. Då har du blir det lite sådär. Sen är det klart att om det kommer en liten uppförsbacke så kanske du blir lite mer anfådd just då. Men...
Där har en grej faktiskt som jag kan inkila. Jag har tagit del av ny forskning. Där är det faktiskt en studie som menar på att var tionde minut kan man gå. Ja. Maratonpodden har den här veckan ett betalt samarbete med Craft som precis har lanserat en löparsko med namnet Explore. Och upptäcka, det är precis vad man kan göra med den här skon på fötterna. För tack vare samarbetet med den världsledande cykeldäckstillverkaren Vittoria har man lyckats skapa en yttersula som bjuder på lika skön löpning oavsett om du springer på asfalt, i skogen eller på grusväg. Varför har man då teamat upp med en cykeldäckstillverkare undrar du kanske? Jo, man har inspirerats av mångsidigheten hos så kallade gravelcyklar. Alltså cyklar med bredare däck än vanliga landsvägscyklar och som fungerar bra i varierande terräng. Och nu ville Craft skapa en sko med samma hybridegenskaper. Eftersom jag inte får springa riktigt än på grund av min ryggbehandling så har jag testat Explore under snabbare promenader på både asfalt och stig. Och jag måste säga att greppet är verkligen något utöver det vanliga. En skön och ombonad känsla får man tack vare mellansulan som är gjord i en mjukare version av Crafts PX Foam. Som är ett miljövänligt material som är 20% lättare än traditionella material och som ger en härligt energisk känsla som håller dig igång under både korta och långa rundor. Jag längtar verkligen till om någon månad då jag kommer att få ta mina första löpsteg på över 8 månader. Då ska jag springinviga mina Craft Explore som dessutom är grymt snygga i korallrött med turkosa skosnören. De finns även i svart, men jag älskar färg som ni vet och blir glad av färgglada löparskor. Och självklart har jag en rabattkod som du kan använda om du vill uppdatera din skogarderob inför löpasäsongen. Med koden PETRA25 får du just nu 25% på hela sortimentet hos Craft. Och shoppar gör du på www.craftsportswear.com. Alltså www.craftsportswear.com och koden är PETRA25. Stort tack till Craft för att ni möjliggör Maratonpodden.
Ja, ja men den har jag ofta i mina, den är ofta i mina träningsprogram för mina motionärer. Som,
men det här gällde både elit och motionär alltså?
Men, det kan absolut stämma. Alltså, en motionär som inte är van då att springa långpass, då är det definitivt perfekt att ha springa 9 minuter och gå en.
Exakt.
Ja, för då har du både mentalt någonting att se fram emot. Du kan hålla mycket, du kan vara ute längre än vad du skulle göra annars. Och då startar du inte att du börjar gå när du blir trött, utan det är redan efter 9 minuter, då är det den första gåpausen. Och jag brukar göra så att jag har drickapaus var 20:e minut. Och då går jag faktiskt en liten minut. Och det är också, det är det där lite inbyggda att tillåta sig att faktiskt ta en kort gåpaus.
En mikropaus. Men känner du dig piggare då när du börjar springa igen?
Ja, det gör jag. Sen på slutet måste jag säga att då är det nästan så att benen styrna till av den där pausen.
Man
funderar på om jag ska verkligen stanna eller om jag bara ska fortsätta, för att benen blir liksom stumma av att stanna. Fast det är ändå rätt skönt att få den där lilla kortisen. Så att den tror jag stenhårt på.
Men och sen undrar han, energi under passet, det är väl om man springer längre sådär?
Ja,
ännu längre.
Ja, men det är viktigt att ha dricka med sig ut. Det är det. Att missa det, att vara ute 1,5 timme eller längre utan dricka, då har du liksom tagit på reserverna mycket hårdare på kroppen. Så att även om du dricker jättemycket efteråt så har du liksom gått halvtom under passet och då har det slitit hårdare. Så att det är viktigt att ha dricka med sig även på vintern när du inte svettas som en galning, utan du svettas även då, och det är att dricka med jämna mellanrum, och det är ja, ungefär var 20:e minut brukar jag köra.
Har du vätskebälte eller vad kör du för?
Vätskebälte, och då har jag både vatten och så har jag någon sportdryck.
Ja, du har alltid med sportdryck?
Ja, det har jag. Mm. Jag tycker att vatten, just den här med att få i sig lite energi, för det får av sportdrycken då, att du behöver få lite någonting annat än vatten i systemet efter ett tag. Mm. Och inte minst för huvudet. Och det känner du ju även när du springer långlopp, att bara gå på vatten räcker inte till slut. Huvudet blir helt dimmigt. Och att vänja sig vid det på långpass tror jag är väldigt bra. Och jag känner att jag får lite energi av det också.
Men en annan grej då som är viktig, det är ju det här med löptekniken. Nu som du själv berörde, att du egentligen vill springa fortare för att få en bättre teknik. Men vad ska man göra då om man vill bibehålla en bra teknik fast man ska tvinga sig själv att springa långsammare kanske, och ändå behålla tekniken?
Det är det som jag känner själv, som jag då i alla fall får jobba med. Det är ju att behålla den här fina hållningen i överkroppen även när du springer långsamt. För löpsteget blir ju självklart annorlunda. Du har inte samma knälyft, du har inte samma baksteg, du har inte samma frånskjut. Så att det blir, som jag brukar säga, ett halvt löpsteg när du springer långpass kontra om du springer en snabb intervall. Ja. För då har du fullt knälyft, bra tryck, ligger lite högre på foten, får ett frånskjut, får ett ordentligt baksteg, du får liksom en fullt löpsteg. Mm. Sen måste du dra in allt det där till hälften. Men det som är den stora skillnaden på att springa bra och dåligt egentligen tekniskt är om du dessutom blir lite slarvig och slappar till i överkroppen, bara för att du springer långsamt. För när du springer fort så krävs det på något sätt en styvare känsla i hela kroppen, måste vara på plats. Och där är då fin rak hållning, stabil bål, armpendeln är där, den kommer automatiskt när du springer fort på ett annat sätt, för att du tvingas till det. När du är ute och slarvspringer långsamt så är det lätt att du blir lite
slänger med armarna och
slappare i armföringen, du blir inte lika koncentrerad på att ha mag och rygg och höft på plats, utan det kan bli liksom lite säckigare löpning, och det är där det kan bli den här känslan av att man känner sig rätt tung och slapp när man är ute och springer långsamt. Så att, kan man ändå tänka på, det är i alla fall det som jag försöker koncentrera mig på, att liksom ändå ha en bra hållning.
Och för att undvika ryggproblem också, tänker jag, om man liksom sitter ner och så här i två, tre timmar.
Ja, och sen känner man sig lättare, tycker jag. Om du har en bra hållning i överkroppen, även när du springer långsamt, så känns det som att du har ett lättare löpsteg, även om det är inte med full kraft, än om det kommer en tung överkropp hängande och tyngdpunkten blir väldigt låg och så. Så att där har vi nog den liksom största fokuset, om man nu ska försöka hålla ändå en vettig löpteknik med ett lite mer hålla ihop löpsteget på ett halvt löpsteg.
Men alltså löpteknikövningar och så här, som hoppstyrka och sådana bitar, tycker jag i alla fall gör att mitt löpsteg blir bättre även när jag springer långsammare. För att man har en mer, lite mer elastisk känsla i benen eller fötterna, om man ska säga.
Ja, du är som en stålfjäder lite mer. Jo, men det är känslan, absolut. Att det blir en, även om du inte trycker ifrån i frånskjutet eller har ett kraftfullt löpsteg eller knälyft, så blir det en liten spänstigare styrka eller spänstigare känsla, och om dessutom överkroppen är fin hållning, precis som när du springer fort, du har en liten armpendel fast den är mindre än när du springer fort, då är det ändå en schysst löpteknik fast liksom inte med full kraft.
Ett halvt löpsteg.
Halvt löpsteg med spänst och fin hållning.
Ja.
Där har vi. Så att det går att springa helt okej. Okay. Det är bara att du måste koncentrera dig lite mer. För det första så är det längre tid som du ska hålla ihop det här. Och sen så kräver inte farten det av dig. Utan det får du liksom koncentrera dig på att komma på själv. Att just det, påminna dig att kom igen nu. Börja säcka ihop oss här. Igen.
Ja. Det kanske därför är bra med de här pauserna, tänker jag. Om vi säger då, spring 9 minuter, gå 1 minut. För då kan man hela tiden påminna sig själv om att när jag drar igång sen efter den här gångpausen, då ska jag tänka extra mycket på att spänna magen, jobba med armarna och ha en stolt hållning. Så att man inte, annars så blir det lätt att man bara sackar och sackar och sackar. Och sen när man är i slutet av passet, då är man som en liten vissen blomma.
Mm.
Det vill man ju inte.
Nej, men speciellt när de här, för det smyger sig ju in en trötthet på ett långpass. Det är ju inte så där att det smäller till som på mjölksyraintervaller, att från ett steg till nästa så tar man helt slut, utan det smyger sig på en tunghet, låren börjar kännas som klumpar och du blir stelare och allt det där. Och det är då du ännu mer kan börja fokusera på att faktiskt försöka hålla upp allting och koncentrera på det mera än hur långt det är kvar eller att du känner tung, för det blir mycket lättare i löpsteget om du håller ihop löptekniken. Jag jobbar jättemycket med det i lopp, långlopp också, just att istället för att bara tänka på hur långt det är kvar, så bara försöka fokusera på att springa så korrekt som möjligt, för då vet jag att farten hålls uppe även om tröttheten svider i kroppen.
Ja, just det. Ja, just det. Det lät verkligen jobbigt. Energi då, lite tips där. Man kommer tillbaka från långpasset och i alla fall jag skulle kunna äta upp hela kylskåpet, känns det som. Fast det orkar man ju inte riktigt. Men det är mer sugen på snabba kolhydrater, kanske lite godis om det finns i närheten. Men vad skulle du rekommendera att man käkar och dricker?
Jag tar alltid, man förlorar ju rätt mycket salter och så när man är ute och springer också. Så, där. Så att jag kör alltid ett glas med Resorb. Så jag får i mig liksom salter och de bitarna. För det är någonting som kan vara ett...
Nu ska du röra på dig, din pulsklocka här.
Ja. Suttit för länge. Salter är jättebra att få i sig på en gång. Så att Resorb har jag, det är bara direkt glas vatten och sen ett glas Resorb.
Vätskeersättning heter det ju, vätskeersättning. Det finns ju varianter överallt.
Ursäkta,
tänker bara så att man inte letar ihjäl sig.
Gammal god vana. Vätskeersättning, precis. Ja. Och det är ju rätt typer av salter, om man säger så att det inte är vanlig örtsalt eller som vanlig salt.
Bordsalt brukar inte vara så gott heller att dricka stora
mängder. Utan det här är ju liksom bra sammansättning för kroppen. Sen är jag ju, pratat om tidigare, en energimänniska utan dess like, så att jag behöver verkligen något direkt för att fylla på. Så jag har ju sån här olika varianter av kolhydrater och proteiner i pulverform som jag kör en shake direkt. Eller liksom drar i en smoothie, lite sådana proteinpulver med lite bär och så mjölk eller vatten eller vad man känner för, och så bara brumma igång en smoothie, en shake. Det tycker jag, då får jag liksom direkt i mig någon typ av vettig energi. Jag är inte speciellt sugen på att trycka i mig en påse godis när jag kommer tillbaka, även om det kanske är då socker suget som att det går snabba kolhydrater. Men jag känner mer att jag vill ha liksom någon substans i det, och det känner jag, det går rakt ut i kroppen, från att känna sig helt tömd och bara vilja lägga sig på soffan, så kommer en vettig energi tillbaka på en gång, och sen kan man laga mat och göra någon vanlig måltid.
Ja, men då hinner man i alla fall duscha och sådär och komma tillbaka lite grann i fas. Man orkar ställa sig och laga mat. Men
den stora stora skillnaden, håller du inte med om det Petra, i känslan efter ett långpass mot om du kommer hem från ett hårt intervallpass, är att ett hårt intervallpass, då är man helt slut i musklerna och känner sig sådär mjölksyra och slagg och så vidare. Men energidepåerna är inte alls lika tömda, utan där kan jag känna mer att jag bara är helt slut muskulärt. När jag kom från långpass, då är jag helt slut inne i hela energisystemet. Det är som att man man slut på bensin.
Men så är det verkligen.
Så att det är en skillnad på, där känner jag ännu större behov av att direkt pumpa i mig energi för att överhuvudtaget kunna ta nästa steg.
Det känner jag verkligen igen. Man vill liksom lägga sig på soffan, men det vill jag inte heller göra direkt, för då blir man så här stel. Så jag är lite nördig faktiskt. Jag brukar, när jag har duschat, så har jag en magnesiumkräm som jag brukar smörja in benen med. Som jag inbillar mig fungerar. Jag har ingen aning om jag verkligen gör det, men placeboeffekten ska man inte underskatta. Sen dra på kompressionsstrumpor. Wow, till min sambos stora nöje. Kan han garva åt mig där, att jag är löparnörd. Och sen så, ja, så går jag runt med det där hemma.
Och det känns som det ger effekt.
Ja, jag tycker att det blir bättre känsla, snabbare återhämtning än om jag inte hade gjort det. Som sagt, placeboeffekten ska man inte underskatta. Men jag tycker ändå att de här... Kör du med någon sån här kompression eller någonting?
Nej, bara när jag flyger långt.
Ja. Kanske är det som är grejen. Det kanske är det som kommer att göra att du tycker att långpass är jättekul. Nej,
men alltså, som sagt, långpass... jag kan njuta väldigt mycket av det i vissa lägen. Det är bara att det är ju det här med tid. Pressen och vad man får ut av träningen, och det är därför jag egentligen pratar så mycket. Det är egentligen inte alls att jag hatar långpass, men jag känner så mycket att jag vill springa gärna med ett fullt löpsteg, och det är väl där vi har det stora problemet för mig med långpass, att jag är inte tillräckligt stark att orka springa med mitt fulla löpsteg på ett långpass där. Så jag måste gå ner på halvt.
Jag förstår.
Men som sagt, det är viktigt, det är bra, det är en pusselbit i hela träningspusslet.
Som är svår att komma runt faktiskt.
Ja, det är det. Men sen får man ju hitta sin nivå beroende på vad man är ute efter också, vad man ska köra för något. Ska du inte springa ett maraton, så behöver du inte vara ute och springa 3 mil.
Nej, heller. Verkligen inte.
Det är ju så. Så att, och det är väl därför jag har gått ner på halvmaror mätt nu, för att slippa springa uppåt 2 mil tycker jag är okej att springa, men 3 mil, då blir jag liggande ett par dagar.
Men när du har, på den tiden då, när du tränade för maraton, hade du några sådana att du la in snabba partier i ditt långpass när tävlingen närmar sig?
Ja, det kan jag göra även oavsett om det är nära in på tävling eller inte, utan det har jag ofta i mina långpass för att få den här, bryta det här steget också, få komma upp i annat löpsteg, och det känns också som det släpper den här tunga känslan när det börjar slå på det där, att man bara blir tyngre och tyngre, att få springa ut benen lite grann. Så att det försöker jag nästan alltid göra i mina långpass.
Men det är jättejobbigt att byta tempo tycker jag, speciellt då när man ska gå från långsammare till fortare. Har du något tips där på hur man piskar upp farten när man är trött?
Nej, men mycket är bara att det känns motigt att göra det, men ofta så är det när man väl tvinga sig upp där så känns det oftast bättre tycker jag, när man väl, det är den där övergången som känns trög, men kommer du väl upp i nytt annat löpsteg så känns det oftast rätt skönt. Sen är det ju liksom jobbigare, men att på något sätt rodda runt i det där långdistanssteget, så det är bara att tvinga sig över den där tröskeln på något sätt tempoförändring. Så att det...
Just det, och sen måste jag också säga att har man väl då rott i land ett långpass med utifrån den ambitionen man hade, och sen att man faktiskt klarar av det man har bestämt sig för, det tycker jag är en enorm kick på vägen mot det mål man har, om det nu är så att man ska tävla, så tycker jag att det finns inget pass som ger mer känslan av att jäklar, nu fick jag till träningen bra, än just ett lyckat långpass.
Nej, men det är sant Petra, och det är just det där framförallt att få en trygghet sätt också i vad är mitt tempo ungefär. För det är ju det också, att sitta och sätta upp egna målsättningar, att jag önskar att springa den här maraton på en viss tid. Om du siktar på 4 timmar på en mara, då måste du räkna på vad är det per kilometer? Är det rimligt för mig? När jag är ute och springer mina långpass, kan jag springa i det tempot obesvärat på 2 mil på träning? Om det är jobbigt att man knappt klarar det tempot på 2 mil på träning, då kanske det är orealistiskt att tänka att man ska orka dubbla distansen i samma tempo på tävling. Men lite snabbare går det ju på tävling alltid,
jo, men
för att man har nummerlappen. Men det är, man får ett hum om ändå var man står lite grann, och då kanske det är så att man inser att det där tempot har inte jag riktigt i min grund, i mitt grundtempo just nu. Och då är ju just det här med att då måste man ju höja taket så småningom, piska upp det där farten med intervaller så att du kan höja grundnivån i tempo. Men det ger en trygghet i ungefär var man står, och det är jätteviktigt för helhetskänslan, tryggheten.
Verkligen. Jag hoppas att ni som lyssnade kände att ni fick lite mer pepp när det gäller just långpass nu när säsongen är i full gång. Och som vi sa också här tidigare, vi måste ju ha ett program om formtoppning. För det är jättemånga som undrar om det. Så det ska vi definitivt lägga in här framöver. Och fortsätt som ni gör med att bomba oss med frågor och feedback om programmen. Det är jättekul.
Verkligen. Ut och ha kul mys där på långpass, och hitta gärna en kompis som är i ungefär samma form som er själva, för det är mycket lättare att ha någon att prata med. Plötsligt så har 5 kilometer gått utan att man har tänkt så mycket på det, och det är ju också, de här passen ska bara rulla sig igenom.
Ja, men det är en underbar känsla när man känner, men gud vad fort det gick. Alltså inte fort som att man sprang fort, men att den här tiden rullade fort. Och det är en grym känsla. Och så slipper man, då har man ju som fått 2 flugor i en smäll. Man har fikat med en kompis på något sätt och fått ett bra pass.
Precis.
Sportmärket Asics, som är den här poddens sponsor, har någonting som kallas för Asics Frontrunner. Det är en populär löparcommunity som startades i Tyskland och sen har konceptet spridits över hela världen. En av dem som är med i den svenska upplagan är Sanna Hed, en väldigt inspirerande personlig tränare och löpare som jag har följt på sociala medier i många, många år. Hon är en passionerad yogautövare, och eftersom jag själv är stel som ett kylskåp tänkte jag att varför inte bjuda hit henne och ta reda på hur man kan närma sig det här med yoga. Och istället för att träffas i poddstudion bestämde vi oss för att mötas upp på en plats där vi båda har sprungit många, många, många gånger, nämligen Hornsbergs strand. Och till ljudet av flygplan som landar in över Bromma flygplats så välkomnar jag dig. Varmt välkommen, Sanna.
Tack Petra, det här känns jätteroligt att få vara med hos dig idag.
Du, kan du inte berätta lite om dig själv och hur du jobbar?
Jag är personlig tränare och har varit personlig tränare i många år. Jag var en av de första som utbildade mig, alltså 96 utbildade mig, så att jag har många år i den här branschen. Och framförallt så har det varit styrketräning under många år. Har en friidrottarbakgrund och kommer från en familj som är, jag brukar säga att jag är mer uppvuxen på en träningsplats än på en badplats på semester och liknande. Så att friidrott och löpning har funnits liksom i mitt liv hela tiden, och på senare år när löpboomen kom så har jag ju återigen då riktat in mig på löpning mycket som coach.
Och om vi tar det här med Asics Frontrunner då, kan du bara lite kort beskriva vad det är för någonting? Jag sa ju lite grann här i början, men kan du säga lite mer?
Det är en community, alltså ett nätverk för löpare, där vi här i Sverige har fått ansöka om platser. Vi är 25 stycken löpare. Det finns en kärna utav 3 nyckelpersoner som är då Lisa Nordén, vår triatletstjärna. Vi har Jonas Bud, ultrakungen, som de flesta känner till. Och sen har vi även David Nilsson som är jättelovande och väldigt duktig maratonlöpare.
Han har varit gäst faktiskt i Maratonpodden också.
Just det.
Och det har ju förresten de 2 andra också.
Ja, eller hur? Du känner ju de här mycket väl. Så det är liksom, de är lite av kärnan i det här. Sen så har vi förgrenat ut oss. Nätverket handlar ju mycket om att vi ska ha löpningen som gemensam nämnare naturligtvis. Att vi brinner för löpning. Det var, kom in 2500 ansökningar när vi gick ut med det här. Så det var väldigt många som slog som de här 20 platserna som fanns då. Vi är ju 25 totalt. Det som är från Essex sida är att vi får testa produkter, vilket är ju såklart jätteroligt. Vi har träffar runt både lopp och separata träffar där vi ska kunna liksom tillföra varandra från liksom allt från att det kanske är en duktig fotograf till att det är en läkare eller en naprapat. Alltså där vi har löpningen som huvudämne, men sen så har vi alla olika personligheter. Man ska gilla att springa överdrivet mycket, kan man nästan skoja till det och säga. Men man ska jättegärna gilla att tävla. Det finns unga lovande talanger, det finns äldre, gamla tänkte jag säga, som jag själv.
Nej, vi är jätteunga.
Ja, jo, men det beror ju på i vilken vinkel vi ser det här. Nej, men så det är väl något utav. Och sen så ett samarbete med runnersworld.se där vi kan också berätta om vad vi tycker om Essex produkter. Där några av oss kommer att blogga. Och ja, det är väl så det ser ut. Det finns ju, det har lanserats nu, det är jättestort i Tyskland, det är därifrån det kommer. Där har de över 150 medlemmar, eller om det är ännu fler, jag ska inte svära på den siffran. Det lanseras samtidigt nu i Italien, England, Polen, ja, överallt i Europa och sen så ner i Sydafrika också. Mm.
Men om vi övergår till yogan då. Jag har sett att du yogar en hel del. Du brukar lägga upp en bild där på morgonen från din lägenhet när ni kör någon så här morning check-up. Berätta lite grann om yogan. När började du med yoga och varför är det så bra för dig?
Jag började med yoga egentligen för jättemånga år sedan. Jag jobbade fortfarande inom liksom en större gymkedja som fanns på 90-talet. När yoga kom in i gymvärlden egentligen, då öppnades min dörr direkt så här. Jag tänkte, åh, det här var intressant. Man gillade allting som var nytt och fräscht, även fast yoga har många år på sig. Men då testade jag lite yoga. Jag gick någon yogautbildning, instruktörsutbildning och hittade det. Så man har ju liksom plockat in mycket liksom, så under PT-tiden. Liksom, sen så är det också så här, det har ju legat borta ett tag, men sen så i och med att jag själv började löpa så mycket, springa mer och mer, så kände jag ju någonstans också att okej, det här med rörlighetsträning, jag behöver flytta liksom tröskeln för skador och skavanker och allting som dyker upp. Så tänkte jag, hur ska jag göra det här? Och sen så lever jag med två små barn, eller små små, men de har ju varit små, nu är de 6 och 8 år. Jag tänkte, jag har inte så mycket lust och tid att sticka iväg och ta yogaklasser. Jag har ju hela tiden plockat in det liksom för mina kunder, och som jag kanske inte unnat mig själv riktigt, den här rörlighetsträningen. Och så tänkte jag, nej men nu banne mig ska jag börja ta mig tid för det. Så jag började avsätta 15 minuter. Jag började kliva upp 15 minuter tidigare på morgnarna helt enkelt. Jag har alltid varit morgonpigg, så jag har det förspänt. Det kan jag verkligen erkänna. Jag klev upp förut klockan 6 varje morgon. Jag började kliva upp 5:45 istället. Och det är så mina morgnar ser ut nu, alltså vardagar. Det låter ju jätteextremt för många, men jag är morgonpigg. Jag är inte så munter på att göra det klockan 9 på kvällen istället. Utan, ja.
Okej, men i löpning då, om man säger då. Man har ju fått höra att det är bra att vara lite rörlig sådär, kanske. Eller inte för mycket heller. Men vad har du haft för nytta av yoga, eller av yogan i din löpning?
Framförallt om man säger så här, den här morning check-up som jag gärna vill benämna det som en liten sån. Det är ju att det behöver kanske inte alltid handla om yoga specifikt. Utan det är mera just det som check-up kanske står för. Och det spelar kanske inte så stor roll vilken tid på dygnet det heller ligger. Men att jag, liksom, jag känner igenom min kropp. Jag gör mig lite medveten i kropp. I löpningen är det ju ganska lätt att man är van, man kör på, man kanske biter ihop, man liksom, man dundrar igenom sitt pass utan att liksom reflektera över kroppens signaler. När jag sätter mig på morgonen, jag känner igenom mina fötter kanske en dag, känner så här, oh, jösses, här börjar det spänna i hålfoten eller någonting, då avsätter jag kanske där 5 minuter för att få igång rörligheten i foten. Och sen som jag ställer mig upp och gör vanliga kanske klassiska vadhävningar, eller om jag har en yogaposition som triggar igång det, det är liksom, det spelar inte så himla stor roll. Men att göra sig medveten i kroppen, känna igenom sina leder, sina muskler, där tror jag att vi alla har. Sen behöver man kanske inte töja. Alla behöver inte töja. Alla behöver inte vara superrörliga i varenda led och kunna stå i spagat och brygga. Där kan jag inte säga att jag tycker att alla löpare ska vara långt ifrån. Vissa kanske vill hålla sig jätte så här alerta och studsiga i kroppen. Då kan du inte hålla på och ligga och töja en timme varje morgon. Liksom, det tror jag inte på. Men jag tror på det här med att göra sig medveten i kroppen. Hitta, och jag tror att en rörlig kropp, alltså tänker man pantrar, tänker man ja men du vet, snabba kattliknande djur. Det är klart de är rörliga och skitsnabba.
Leoparder, jag gillar ju leopardmönstrat, så jag borde ju faktiskt bli mer rörlig.
Ja, du ser. Det finns ju liksom inte en stel leopard. Och är det en leopard som är stel, jag lovar att den försöker att sträcka på sig lite extra och töja för att hålla den här alerta kroppen. Och jag gillar det här med att man ska försöka vara lite medveten. Och medveten behöver inte heller handla om flummigt och yoga och konstigt, utan det kan handla om att vad jag hittar min väg. Jag tycker 15 minuter varje morgon gör att jag kan plocka bort mycket av min skaderisk. Jag törs faktiskt säga det. Att medvetenhet i kroppen, känn igenom varje 15 minuter varje morgon eller när du har tillfälle. Det tror jag är en lösning.
Då måste jag fråga en väldigt konkret fråga som jag tror väldigt många känner igen sig på. Jag hoppas att ni hör vad vi säger trots blåsten här för övrigt. Men jag har en tendens till hälsborre. Så jag kan känna mig väldigt så här, lite så här sur under hälen på morgnarna ibland. Speciellt när jag har kört intervaller. Har du något tips på övning som man kan göra då för att hålla den här i schack?
Alltså att gå direkt in och säga specifikt ge råd om liksom en specifik skada är ju livsfarligt.
Nej, det här är inte rehab ska vi säga.
Nej, precis.
Utan mer en liten känning sådär. Ja. Att man känner att det är någonting som liksom är lite surt. Så.
Precis. Dels så tror jag jättemycket på massage och tryck. Alltså att man sitter med sin tumme och drar igenom det här så att man ger blodgenomströmning. Blodgenomströmning tror jag också är liksom så här, lösningen på jättemånga olika typer av skavanker. Så känner man där runt hälen, sitt och massera, räcker inte massage, ta en boll och rulla, du vet, alla de här små grejerna. Och sen så gillar jag själv att så här, sitta och vicka mycket fram i tårna, stortå trampdyna under där, våga sitta på tå. Du vet det här onda när man sitter på huk och lutar sig fram, ända här, sätter i knäna och får det här sträcket. Hela liksom hålfot, häl, tå. Där tror jag, sitta och töja det. Det är supersmärtsamt för vissa, jättesmärtsamt för mig. Men jag tycker att jag får lite mera kontroll på det som sker i fötterna och upp mot häl och allting.
Ja, men jag tycker faktiskt att gör man såna här grejer, alltså verkligen, det känns verkligen som att man motar den här så känningen i grind på något sätt, att man faktiskt kan hålla den i schack.
Jag tror också det. Jag tror verkligen det. Och det är återigen det där med medvetenheten. Att du vet ju att du har din hälsborre. Du är livrädd för att få tillbaka den. Vänta inte tills du får den, utan hitta en rutin nu som gör att du motar den. Precis som du sa. Det tror jag är lösningen på supermycket.
Och så här, då har du en bank med så här yogaövningar då och stretch, olika stretchövningar om jag förstått det rätt, som du varvar så att säga i din morning checkup.
Ja. Det är precis så det funkar. Jag har liksom, jag vet ju från både det så här, det kan ju handla om att jag gör rotationsövningar från, ja, sen man höll på med häcklöpning liksom för höften när jag känner att den stelnar till. Sen så tycker jag ju om yoga jättemycket, för det har ju någonting med det här med andningen som man kopplar in. Det är det som skiljer egentligen stretch och yoga, att man kopplar på en medveten andning. På morgonen passar ju det jättebra. Sen så när jag får liksom en sexåring som kommer att hoppa på magen när jag ligger, alltså då blir det inte superyogiskt. Det kan jag ju inte påstå, men däremot så blir det fortfarande en medvetenhet, en skön känsla, en kvart jag ger till mig och min kropp liksom. Mm. Det är lite betala tillbaka det som jag kanske tar ut på löpningen.
Jag gillar ditt resonemang, för jag kan känna ibland lite motstånd mot yoga just för att det känns som att man ska vara på ett visst sätt, eller man ska ha klädd på ett visst sätt, eller man ska ha grejer. Så här. Det här känns mer lättillgängligt. Det här ska jag testa. Mm.
Jag kan verkligen rekommendera det. Det är inte så krångligt och det behöver inte vara på ett sätt. Det är ungefär som det här när man säger att hur mycket måste man vara, liksom, hur många mil måste man springa för att få kalla sig löpare. Det där har vi gått igenom jättemånga gånger. Det hör man ju överallt. Liksom, jag är ingen löpare och hit och dit. Ungefär samma sak. Så här, men gud, jag kan inte säga att jag gör yoga. Men så fort du lägger ner, andas lite medvetet, koppla på liksom, ditt sinne lite till vad du gör, då gör du yoga. Oavsett om du gör tre positioner eller om du gör en position eller om du håller på i en och en halv timme eller en hel dag. Liksom. Du väljer själv hur du benämner det. Det tycker jag är, där tror jag att man måste liksom så här dämpa många höga röster som säger att så här ska det vara. Du ska liksom se ut på det sättet eller du ska ha den musiken eller det ljuset eller den rökelsen.
Ja, det är ju precis rökelse och plingplångmusik. Det är ju min fördom. Har du plingplångmusik eller har du tyst när du kör?
Det är inte riktigt plingplångmusik. Ibland så har jag musik, ibland så har jag liksom, vad är det, så här, bolibompa, och ibland har jag liksom, ja men någonting, det är också mycket med sinnesstämning och vad jag vill få ut av det, och ibland har jag tyst. Jag tycker nog om att mest ha det tyst. Jag håller på så tidigt på morgonen så att för hus fridens skull så är det väl tyst.
Ja, fattar. Okej, okay. Ja, men det här känns riktigt inspirerande. Jag hoppas ni känner också, ni som lyssnar, att det här är någonting som ni vill testa. Jag kan ju faktiskt personligen säga att det fungerar att hålla på lite grann så här och stretcha och ha sig för att hålla skadekänningar i schack. Men om vi rundar av här med dina egna löpamål då. Kan du säga någonting om dem för säsongen?
Ah, mina löpamål. Ja, jag ska ju försöka springa halvmaraton och maraton här i Stockholm. Women's Health halvmaraton nu först. Jag vill fortfarande, jag är liksom så här, jag vill fortfarande persa. Jag tycker det är roligt. Jag är liksom en munter motionär men med liksom mina egna individuella satsningar. Så jag ska försöka springa pers. Försöka. Ja, så det är väl mina mål. Jag har sprungit på 1.35 på halvmaran och 3.30 på helmaran. Eller 3.30.01. Så jag skulle gärna vilja springa på 3.29.59 faktiskt.
Ja, men det där känns. Hur känns det att komma på fel sida om en sån där magisk drömgräns?
Ja, det var ju så roligt att man lyckas ta bomma med en sekund. Det är nästan pinsamt. Men ni vet, med klockor och tid och hit och dit. Så jag trodde faktiskt att jag hade klarat det. Så fick jag den där sekunden på fel sida. Nej, jag säger ju fortfarande, jag har ju fortfarande sprungit på 3.30.
Ja, herregud. Ja, men det är bara decimaler och marginaler. Stort tack Sanna för att du ville snacka lite med mig.
Tack själv, det var jätteroligt att ses och vara här.
Det var tyvärr allt för den här gången. Tiden började rinna ut för oss, även om vi hade kunnat sitta här och babbla om långpass. Det är så härligt nördigt tycker jag att gå in på detaljnivå här. Som sagt, du är varmt välkommen att gå in på vår Facebook-sida och ställa frågor och tycka till om programmen. Och jag vill också säga att Evelöv och Månström sponsras av ASICS och spelas in och produceras av Beppo Ljudproduktion.
Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.